Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
.328. Under så många minuter skidade finskan Meri Bodelid, den första kvinnliga vinnaren av Vasaloppet nämligen 1981, efter att loppet tidigare bara varit för män, även om vissa enligt uppgift lös mustaschprydda kvinnor väl ändå slank igenom dessförinnan.
328 mål gjorde den ryske målmaskinen Alexander Ovechkin under sina 540 första matcher i NHL. Under de 540 matcher som sen följde gjorde han också exakt 328 mål. Ovechkin, som med stormsteg nu är på väg att bli den näst bästa målskytten i NHL-historien faktiskt efter Wayne Gretzky.
Vem annars? Store Wayne Gretzky, som efter spelarkarriären var tränare för Phoenix i 328 matcher. Men det blev nu inte så lyckat. Laget nådde faktiskt aldrig Stanley Cup-slutspelet under den där perioden.
328 filmroller gjorde Johnny Weissmuller.
Tarzan!
Ja, det var det mest kända, eller hur? Weissmuller, ja, som också
vann. Jag kommer faktiskt inte på någon annan av de 327 ytterligare.
5 OS-guld i simning på 1920-talet.
Nu ska vi se. Johnny Weissmuller kärleksbombades väl av Camilla Enström en gång i sporthuset Historien, om jag inte är helt fel på det, va?
Bra minne, och avsnittet var 228.
Just det. Förresten, Camilla Enström kommer in lite senare i det här avsnittet, vill jag redan nu meddela.
328 feet motsvarar 100 meter och på den sprintdistansen i friidrott har Usain Bolt ju det gällande världsrekordet.
BMWs 328. Det blev på 30-talet startpunkten på bilmärkets satsning på motorsport och modellen var väldigt framgångsrik. Vann bland annat 24 timmars Le Mans.
Jag kör en friidrott till här, va? 328 som 3.28 på 1500 meter är Europarekordet som innehas av norrmannen Jakob Ingebrigtsen, satt vid OS-finalen i Tokyo där han blev olympisk mästare. Ni minns kanske det loppet, det som också var ett olympiskt rekord. 3.28 och 32.
Ja, och apropå dessa intronotiser, 328 är sedan decennier tillbaka sidan på SVT Text där man kan läsa om olika kortare sportnotiser. Just det, så är det. Ja. Det är på 328 och så fortsätter det sida efter sida efter sida. Ja,
ja. Och jag tänkte då, just det, när du är inne på det, NBA-basket, apropå det du ska handla om senare i dagens olycksdokument, va?
Just det, ja. Det kommer att bli basketfuffens senare. Jag lovar att återkomma.
Mm, och då känns det inte så som att väldigt ofta just den där text-tv-sidan 328 innehåller någonting i stil med basket. Eller i alla fall gjorde tidigare när han spelade där. Basket. Jonas Jerebko gjorde 8 poäng och tog 6 returer när hans Detroit Pistons föll hemma mot Boston Celtics.
Ja visst, man kan väl säga lite smått och gott, ungefär som de här introna är, till Sporthuset.
Där vi nu startar avsnitt 328.
Med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström.
Det var ju ett elände när det stod någonting där på sid 7 och så försvann det.
Man hade ja, det hade automatisk läsa rullning.
Exakt, ja. Så man var tvungen att vänta tills det kom tillbaka.
Ja, det var faktiskt riktigt kämpigt.
Jag sitter ju här i karantän, Lasse, så du får ta över.
Jag välkomnar till detta avsnitt av Sporthuset. Du har satt dig i självutnämnd karantän. Men innan du, eller i samarbete ska vi väl säga, med mig och den jag har alldeles in till mig här, så var du här och riggade en hel del av utrustningen tidigare idag. Men det var inte jag här av karantän själv, just för du är förkyld.
Vem är bredvid dig?
Vem sitter nu in till mig här? om inte Leksands sportchef. Ja visst, tjomme här, Thomas Johansson, välkommen.
Ja men vad härligt att få vara tillbaks.
Ja visst.
Det var ett tag sedan. Jag hugger direkt tycker jag, för att jag älskar ju F1 och vi behöver ju bara klara ut några saker kring det som hände mellan Hamilton och Verstappen.
Det är jag oerhört glad över, därför att förra veckans avsnitt ställde jag den frågan till Tommy och det landade i att Janne Blomqvist försökte förklara alltihopa på Twitter.
De hade ju Marcus Ericsson också i studion och i IndyCar så hade det blivit rödflagg direkt och så hade loppet fått en ny start så att säga, men här lät man det gå. Och sen förstår jag att det är inte så roligt att avgöra en världsmästartitel bakom en safety car, att man ville på något sätt köra om det, men jag kan ändå tycka att det hade varit mera rättvist om båda hade haft samma förutsättningar.
Okej, okay. För nu blev det stökigt med,
nu
med
blev
att
det
den ena var
gul flagg och den ena fick byta
däck
och, ja. Och den andra, och ser man till hela loppet egentligen så hade inte Verstappen någon chans att ta ikapp Hamilton under det ordinarie racet, och då kan man ju känna att det hade varit mera rättvist om båda hade stått på en startlinje, ett varv, samma förutsättning.
Men en sak kan vi lägga till, och det är ju en nyhet i sammanhanget. Nämligen att Lewis Hamilton numera är Sir.
Sir Lewis Hamilton has been knighted in recognition of a glittering career in Formula One just days after he controversially lost out on a record 8th title. The motoring superstar was dubbed a knight by the Prince of Wales during a Windsor Castle investiture ceremony on Wednesday.
To receive the honour of knighthood, Sir Lewis Hamilton, for services to motorsport.
Han har blivit adlad.
Ja. Mm. Och det var ju många som har varit ute efter den här race directorn, Masi heter han va?
Att ja, han lägger det till.
Ja, precis. Men Albin Appell till exempel skrev till oss via vår hemsida sportisupodcast.se att han gjorde ju allt för att undvika en avslutning bakom säkerhetsbil. Och det är därför man skyndade på den här processen med att göra den här omstarten. Men då menar ju många att det var regelvidrigt. Men när jag pratade med Janne Blomqvist så sa han att om man hoppar runt lite i regelverket så kan man hitta att det är styrkt att man får göra på det här sättet så som gjordes.
Men är det inte ändå en bedömningsfråga det här? Hur det ska bedömas i regelverket, eller?
Det är en bedömningssport. Det är ju mycket under loppet som händer också. Är det en incident? Kräver det något straff? Så att det är klart att det är en bedömningssport. Men och i det här fallet, Hamilton helt överlägsen mot VM-titeln. En annan förare kraschar och allting ställs på ända.
Sporthuset 328.
Men vi kan väl ta ishockey också då? Ska vi köra lite hockey också, Thomas, när du ändå är här? Eller vill du bara köra F1 idag?
Nej, kör på. Kör på.
Man förstår det på Leksand när ni har era möten och snackar där, sportchef och coach.
Jag kan säga att vi sitter där. Jag har ju min kollega Christer Sik. Han är ju lika inne i F1 som... Så varje lördag när vi spelar så går ju kvalet på F1 samtidigt. Så då är det på våran TV som lite uppladdning inför själva SHL-matchen. Och sen kollar... är det in i periodpausen och kolla hur ligger de till? Är det, vilka har tagit se vidare och sånt där. Så att vi följer det rätt hårt.
Ja. Mm. Men vi har ju Hockeyettan och allt det du ska få svara på, Lasse, reaktioner där kring. Det blev ju tidningsstoff där, kvällstidningen där vi gjorde i sporthuset senast. Men först Thomas om SHL i socken där ju du finns i Leksand. Han har förändrat hela strukturen i mitt Leksand, sa vår gäst Benny Halvarsson med tindrande ögon förra veckan.
Ja. Och då är han ändå från Mora.
Ja. Ja, det är fina ord.
Ja, det är jättefina ord. Det tackar vi för.
Du är ju med och bidrar och bygger någonting som är ett nytt innehåll, ett fräscht innehåll och som bygger en högre lägsta nivå och som bygger någonting ni kan ha i Leksands IF som en utgångspunkt från att växa och bli ännu bättre. Det måste jag ju säga med att du har förlängt avtalet, vet jag, till och med säsong 24-25, va?
Ja.
Och inte bara du, utan hela gänget som jobbar där med tränare och statistiker,
precis,
och ansvarig,
precis,
hur ni jobbar.
Och jag ska bara läsa upp en sms-konversation jag hade med Sanny Lindström här. 14 oktober så skickar jag till honom så här: vem får gå först, Barry eller Jocke? Eller båda? In med Tjomme 2022, frågetecken, skrev jag till Sanny. Efter det har både Barry Smith och Jocke fått gå. Alltså pratar vi Djurgården, Barry Smith och Jocke Eriksson. Den stora krisklubben i SHL i socken. Sanny svarade, Tjomme kommer hem. Och det var många som trodde det. Och så även Benny, vår gäst senast då, att jag var orolig för det här med Djurgården. Och när du började prata, jag såg intervjuer och sådär också, att det finns en familjesituation som jag måste ta hänsyn till när det gäller barn. Och så tänkte jag att nej, men det blir nog något Stockholmsbaserat för Thomas ändå. Vad var det som gjorde att det slog, att det slog åt andra hållet till slut ändå?
Nej, men det var väl att dels så, vi har ju kommit en bra bit på vägen, och att då liksom kanske lämna det och sätta sig i en förening där man behöver kanske börja om från ruta ett igen och börja bygga. Jag gör ju det här för att jag vill vinna i slutänden, och jag vet att det tar tid att bygga saker och ting, och nu har vi kommit en bit på väg i Leksand, och då kändes det fel att på något sätt sätta sig och backa fem steg för att starta igång en ny resa med en annan förening. Det kanske kommer längre fram i ens liv om man fortsätter, att man känner att man vill göra det igen, men just här och nu kändes det helt rätt att vara kvar och fortsätta.
Så det är klart att börja om, förstår jag, skulle kunna vara, det blir lite trögflytande.
Ja, men det handlar ju om att man, det som hände i Leksand efter att Samuelsson försvann och Björn kom in, det var ju att vi hade ju ett rent bord där med vilka vill vi ska vara med och köra. Vilka tränare, vilka fyra tränare ska vi plocka in för att vi ska driva det här vidare. Och det är inte så lätt att komma till en förening och kunna ha ett helt rent bord och få börja bygga fullt. I Leksand tog det två år innan vi var där egentligen. Och där är ju väldigt svårt att kanske hitta en förening idag som man skulle kunna få göra det. Och då har vi kommit en bit på vägen i Leksand med Björn och med de övriga tränarna, med fysgänget, med medical team. Ja, men det känns som att vi har någonting på gång, och då är det skönt att få vara kvar.
Det är ju annars intressant med rokaderna som sker här då, där sportchefsposten är ju ledig i Djurgården. Det är en massa tillfälliga lösningar både på tränare och sportchef. Många pratar om, och det låter väl rätt sannolikt, att Johan Garpenlöv kommer bli den som kommer in där, som kliver av som förbundskapten efter OS och VM nu. Sam Hallam kommer in som ny förbundskapten i Tre Kronor efter den här säsongen, och Hallam som ju är 10 år och 3 SM-guld för Växjö. De måste hitta en ny era efter honom också. Men även om, alltså ishockeyn är ju, och vi har pratat om det ibland, Lasse, att man, jag menar, det är ju lätt att det skapas missuppfattningar när man jobbar i media i Stockholm om att ishockeyn är på dekis och så vidare, när den är så oerhört stor runt om i Sverige från norr till söder, från öst till väst. Men är det all time low? Har vi någonsin varit med om att Stockholmshockeyn på toppnivå har varit på den här svaga nivån, när mästarna Djurgården ligger toksist i SHL och där inte finns något annat lag som riktigt är på väg upp underifrån? Och för jag menar, du Thomas har ju verkligen, du är ju sprungen ur Stockholmshockeyn och kanske kan zooma ut och se liksom, vad är det som händer egentligen?
Det är klart att förutsättningar, jag kan ju, om jag jämför kanske då Djurgården och Leksand som jag verkar i, så är ju, ja, gillar man storstad och så, då är ju inte Leksand ett alternativ. Men vill man satsa på sin hockey med närhet, bra faciliteter, otroliga möjligheter att kunna träna i stort sett hur mycket du vill, och att det är det du verkligen brinner för, ja, då har Stockholms ishockeyn ett jättebekymmer. Jag vet min egen son Simon som gick på Djurgårdens hockeygymnasium. Han skulle sitta och åka kommunalt ifrån Nacka till Globen, och det är ändå på samma sida stan. Alltså det tog honom 50 minuter på morgonen att ta sig till hovet. Och då tränade de, började träna, hade samling 07.30 på morgnarna när de körde sitt hockeygymnasium. I Leksand, jag ser på Anton då, min mellanson som är i Leksands hockeygymnasium, han promenerar på 5 minuter till hallen, gör han. Mm. Så bara liksom en sån enkel grej gör ju att möjligheterna till din ishockey blir annorlunda på en mindre ort. Och där tror jag att Stockholms ishockey med faciliteter och möjligheter och sånt kommer att få kämpa kring att behålla talangerna i sitt närområde.
Sen har de ju dålig ekonomi, Stockholmsklubban, också kopplat till andra saker som, alltså, svårare att få sponsorer. Jag menar, du lyfter bara luren så kommer ett företag i Leksand haka på. Eller?
Nej, alltså nej, men det är väl klart att vi är ju i Leksand, så är ju vi är väl kommunens näst största arbetsgivare till exempel. Det är väl klart att vi är ju liksom en stor hockeyförening, men på en liten ort, och där blir det ju annorlunda till att kanske gå in och stötta sin kärlek till laget, kärlek till föreningen på ett annat sätt. I Stockholm så är det företag som har kanske 500 anställda, ja, men de har både djurgårdare, AIK, hammarbyare, och det är någon som är på Växjö, det är Luleå. Eller varför ska de ge sig in i Djurgården i det läget? Medan i Leksand så kanske det är mera knutet liksom till orten. Det är mer självklart att man ska vara med och stötta orten på ett annat sätt.
Här borde alltså Stockholmsklubbarna åka över till Mats Grauers som är ordförande i Frölunda Hockey och sätta sig med Frölunda och deras organisation och hur de har gjort. Mm. De har kvar Skandinavium som ju ligger i pulsådern utav staden Göteborg. Men de har ju Frölundaborg också där de ju låter hela sin verksamhet växa. Och jag ser ett behov av att det ska finnas den förutsättningen för AIK och Djurgården att göra någonting tillsammans. Nu vet jag att det också finns, det blir ju direkt och omedelbart med reaktioner från medlemmar, det ska man lyssna på. Men jag tycker man ska lyssna på alla medlemmar, i alla fall så många som möjligt och inte bara några få eller de som är absolut mest högljudda och hörs mest. De ska man också lyssna på. Men förutsättningarna för ett samarbete under respektive klubbnamn givetvis, herregud, ja, under respektive klubbmärke. Men ändå att ha en gemensam matcharena någonstans som inte är Hovet. Jag tycker Hovet är utdaterad. Det är inte den moderna åskådarens hemvist. Och så vet jag att folk blir förbaskade på mig när jag säger det. För det var mycket. Stockholms stadion var bättre än Tele 2. Söderstadion var bättre än Tele 2. Råsunda var magi. Frensigt elände och det här. Jag tror att du behöver modernisera hela förutsättningen. Du behöver ha någonstans att spela och låta verksamheten växa. Men du behöver också ha en träningsanläggning som finns för vardagen. Också för det som kopplar till hockeygymnasium och utbildningsdelar och tar ett ansvar. Det finns enormt mycket människor i Stockholmsområdet. Och det har ju en tendens att växa fortfarande. Vilket innebär att jag tror att förutsättningarna för att också driva hockey på elitnivå borde vara starka. Även om det är en hel del, för att ta Djurgården som ett exempel då, som vi pratar om nu. Det var svårt för Djurgården Hockey att få luft och nå sina supportrar och fans under det att fotbollslaget var så pass nära. Ända fram till Norrköpingsmatchen där borta i år 28. Att ha greppet om Lennart Johanssons pokal i Allsvenskan i fotboll.
Ja, men det är ju någonting som är oerhört bakvänt på något sätt, att det distrikt som ofta vinner TV-pucken och ofta producerar flest spelare inte är i närheten av att vara det distrikt som dominerar på elitnivå. Det är någonting fundamentalt fel. Djurgården sist i SHL när drygt halva serien är spelad, när vi går in nu i omstart då efter landslagsuppehåll och juluppehåll. Och där det alltså är så att ert Leksand, Thomas, är mitt i tabellen kan man säga. Ja, precis. Sjunde plats just nu. Mm. Vilket lag tycker du har stuckit ut i SHL den här säsongen?
Jag tycker Frölunda har ju gjort det väldigt bra. Jag tycker de har, med tanke på så som det såg ut förra året och det de pinpointade att de behövde ha hjälp med, att de plockar in de spelarna på ett sånt träffsäkert sätt, det tycker jag det är beundransvärt. Sen är jag otroligt imponerad också av Oskarshamn som år efter år gör det extremt bra med en tydlig struktur och får spelarna i sin struktur att på något sätt leverera. Men ta Karlqvist till exempel som inför den här säsongen tänkte man hur kommer det gå för honom. Det brukar vara rätt tufft för hockeyallsvenska spelare att ta sig in i SHL och leverera direkt, men han är ju liksom en av få, om man tittar tillbaka 10-15 år, som bara kliver in och toklevererar. De hade Fredrik Olofsson året innan som kommer in från Modo, så de gör ju någonting också extremt bra, så jag skulle nog lyfta fram de två föreningarna.
Den enda iakttagelsen i tillägg som vi hade i samtalet här om Djurgården Hockey, det är att alltså, tittar man på de som spelade den här nedflyttningsmatchserien HV71 och Brynäs förra året, så fanns det ju en gemensam nämnare av passivitet i klubbledningarna som var en av anledningarna och förklaringarna till att de här klubbarna gick dåligt. Och, nu har man ju åtgärdat det, tycks det på båda håll. HV71 har en stabilare verksamhet och en tydlig riktning vart man är på väg med den tränare man har tagit in, Tommy Samuelsson och så vidare. Och Brynäs har ju gjort någonting spännande med Mikko Manner, denna mycket intressanta ledargestalt som man har tagit in från Finland. Va? Men Djurgården Hockey visar ju ungefär samma passivitet av att hamna i vad man förstod väntade aktioner. Du pratar ju här, Tommy, om ett textmeddelande.
14 oktober sms.
Ja visst, 14 oktober sms'en, ja, det är numera det etablerade uttrycket. Så att, och att det tog sån tid för Djurgårdens styrelse att agera. Därför att grejen är så här, styrelsen är ytterst ansvarig. Alltså du kan inte i styrelsen sitta där och tro att allting ska lösas. Och du har liksom, utan du måste ha uppföljning på den agendan för varje styrelsemöte, uppföljning av precis varje del av verksamheten. Sen kan man ju för sig låta sportchefen komma och svara för stora delar utav den. Men uppföljningen av sportchefen eller av GM i ditt fall, Thomas, den ligger på styrelsen. Nu vet jag inte hur ni har agerat i Leksand, men förhoppningsvis har du löpande träffar med ordföranden eller någon i ledningen i klubben som sitter och du och som stämmer av med dig, som klämmer på dig och säger: Thomas, vad är det här, hur är det? Du firar raka torsk här, hur ser det ut? Alltså som är med.
Ja,
och du behöver inte vara för att sätta dig under press, men du ska känna att det finns ett intresse och de följer varje steg vi tar med den passion och det engagemang som krävs av en ledning.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata. Och ja, om du har eller jobbar på ett hantverksföretag, så varför inte ge dig själv en julklapp nu? Kanske en nyårslöfte att under 2022 ägna mindre tid åt administration, knögla ihop administrationen, logistiken med mera, och istället få mer tid ute hos kunderna och fokusera på det ni vill och kan bäst. För lösningarna finns ju där hos Hantverksdata, smarta appar och system där tidskrävande kvittoredovisning, faktura, micklande och tidsrapportering och så vidare bara fixas till mer eller mindre av sig själv. Det låter som en dröm för alla företagare, eller hur? Gå in på hantverksdata.se så kan drömmen bli verklighet.
Öppet hus i sporthuset.
Vi inledde med att mycket glädjande kunna välkomna Thomas Johansson tillbaka till podden Sporthuset. Och nu, välkommen Camilla Enström! Camilla är med också. Camilla, hallå, 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 var är du?
Hallå, hallå. Jag är faktiskt i Umeå just denna dag. Ett rätt så kallt Umeå. Men väldigt glad att få vara med i Sporthuset igen.
Jag vill dela ut omedelbart en värmande sjal till dig och övriga som tjänstgjorde i avslutningen av den inhemska fotbollen, får jag väl säga, på den sista kvalificeringsmatchen för Allsvenskan. Vad ju du jobbade på då, var ju, alltså, hur kallt var det?
Jag tror att vi hade runt noll där omkring, men efter att ha jobbat ett vinter-OS och följt fotbollssäsongerna och också jobbat med hockey, kan vara lite småkyligt där inne i ishallen också, så vill jag tro att jag äntligen vid 35 års ålder har lärt mig att klä mig rätt så bra genom elektriska värmesulor, elektrisk värmeväst, fullt underställ, en jacka på i sändning, i bild, dubbla jackor så fort jag inte är i bild, så att jag, nej, jag överlevde.
Det var ju sån här nästan obehaglig dramatik som det ju blir då när ett lag ska missa och ett annat ska lyckas väldigt mycket, och det handlar om något enskilt mål, vilket ju kommer att hända här då när Halmstad bollklubb sumpade sin allsvenska plats, missade på hemmaplan på Örjansvall, och Helsingborg istället var den kneper den där platsen. Grattis till HIF och Jörgen Lennartsson och alla så sett, och lycka till nästa år i comebacken om det blir så för bollklubben. Men vad tror du, det är tre nya lag nu, Camilla, nu vill jag veta din fundering kring Värnamo, Sundsvall och Helsingborg. Hur kommer det gå när Allsvenskan startar fram på vårkanten, starten av april nästa år? Hur går det från de här tre nya?
Andreas Granqvist, sportchef, behöver värva, och framförallt så behöver han hitta karaktärer och liksom ledargestalter på planen, för det har vi pratat mycket om att det har saknats i Helsingborg den här säsongen. Och Jörgen Lennartsson var också inne på det i vår intervju efter den där sista kvalmatchen, att inte bara någon som kanske kliver fram när det går bra, utan snarare någon som kan kliva fram när det går emot. Så jag tror att Helsingborg kommer att ställa upp med ett ganska så annorlunda lag nästa säsong. Så det återstår att se vilket lag Granqvist lyckas få ihop till nästa säsong. Sundsvall då, som ju slutade på en andra plats i Superettan, de tror jag mer på, för de tycker jag har utvecklat sitt spel väldigt mycket från 2020 till 2021. Tittar vi 2020 så hade de väldigt mycket egna misstag, släppte in en bra bit över 40 mål, vilket de nästan halverade till den här säsongen, och har börjat spela betydligt mer rakare. De kan fortfarande vara passningsorienterande, men de kan också spela rakare när det behövs. Och de, från att ha haft Pontus Engblom som en vass spets, så har de ju nu också, till den här säsongen fick de in Linus Hallenius, som slutade tvåa i skytteligan och bidrog jättemycket såklart till deras offensiv, men också tror jag i omklädningsrummet. Så där känns det som att det finns just de här ledargestalterna som kanske Helsingborg har saknat lite grann. Och Värnamo då, seriesegraren. Den känns också väldigt, väldigt ovisst hur de ska klara sig med tanke på att stora delar av deras lag har plockats sönder, om man får säga så. Tränaren som klev in och gjorde succé tillsammans med Jonas Tern, Robin Asterhed, värvades ju direkt till Malmö som chefscout. Nu har man fått in Norrköpings assisterande tränare Kim Hellberg som ska ta över huvudtränaransvaret då tillsammans med Tern som assisterande. Man har redan tappat en del spelare. Man kommer att behöva värva in nya. Det som talar för är väl kanske att de har, vad jag förstår, är rätt låga kostnader och kommer ju få ett välbehövligt tillskott i de här allsvenska pengarna som de får och kanske kan lägga en ganska stor del av dem på just spelare.
Värnamo är ju oerhört speciellt. Tänk att de hade väl, hade de inte minst minst ekonomiska resurserna kan man säga i Superettan och vinner serien.
Ja, det är ju helt otroligt. Jag tror ingen hade trott det på förhand. Snarare tvärtom så var ju Värnamo tippad i botten av tabellen av fotbollsmedia inför säsongen. Och även ska jag ärligt säga, i våra sändningar så gick de länge lite under radarn. Och man nästan vecka efter vecka var man så förvånad över att de hade gått så bra. Tanken är väl att de ska fortsätta med sitt offensiva spel och vara modiga och försöka vinna bollen högt upp och fortsätta försöka på det spåret. Frågan är bara hur sårade de kommer bli av bättre allsvenska lag.
Veckans surr.
Elvira Öberg vinner för andra dagen i rad. Andra segern i världscupkarriären in över mållinjen där. Hon vinner massstarten i Frankrike.
Två nya VM-medaljer när systrarna Sofie och Louise Hansson simmade till sig silver och brons. Säsongens femte världscupseger för suveräna skrikrossåkaren Sandra Näslund. Och British Open-vinnaren Anna Nordqvist summerar ett fantastiskt 2021 och siktar på fler major-vinster.
Härliga svenska nyhetsbulletiner senaste veckan där från SVT, Sport och Radiosporten. Som ledde till den här frågan från en av våra trogna lyssnare, det är Mikael Johansson i Sandarne. Då skulle man ju kunna nöja sig med att säga Hälsingland, men det är väl Söderhamn till och med, va? Tänker jag ju på Broberg med en annan historia. Hur som helst, Mikael Johansson har skickat in via kontaktformuläret sporthusetpodcast.se. Och han säger så här: har någonsin svensk damidrott varit så bra som den är just nu? Eller är det bara media som blivit duktigare på att rapportera? Och det här är en intressant fundering tycker jag. Alltså helt klart är ju att SVT och Radiosporten under en längre tid arbetat aktivt just för att öka andelen rapportering från damidrott. SVT sportchef Åsa Edlund Jönsson har ju till och med uttalat rent 50-50 mål sett över ett år. Alltså 50% ska handla om manlig idrott, 50% ska handla om kvinnlig idrott. Och det kan ju såklart vara en del i det som Mikael frågar om. Men sen är det ju också särskilt den här decembermånaden ju en kvinnlig, får jag säga, framgångsvåg, inte minst med tanke på kortbane-VM i simning exempelvis. Men är det bättre än någonsin? Vad säger ni? Vad säger ni, Camilla och Tommy, som ju också var på sommar-OS i Tokyo?
Ja, alltså tittar vi på Tokyo-OS i somras så var det ju faktiskt fler svenska herrmedaljer än damer. 5-3 till herrarna. Så där var det ju övervikt herrar då, och så då det mixade laghoppningsguldet. Men just nu är det klart att frågan är befogad från Mikael. Alltså Elvira Öberg, skidskytte, Sandra Näslund, skikross, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, längdskidor, Sara Hector, alpint, Isabel Haak, som häromdagen blev första svenskan att vinna volleybollens klubblags-VM. Och så simframgångarna förstås då, som du var inne på, Lasse, där, så här nu kortbane-VM där Sverige satte medaljrekord med 12 medaljer och alla togs av tjejerna. Ett gäng lagkapsmedaljer och så de individuella framgångarna med Sara Sjöström och systrarna Sofie och Louise Hansson. Så ja visst, det är någonting speciellt som händer just nu. Men kanske är det framförallt två sporter, även vad du säger Camilla, där slagsidan är riktigt stor då till damernas fördel vad gäller Sverige. Simningen då, och så längdskidåkningen som ju du bevakade vid de senaste olympiska spelen. Och där det likt simningen i VM i år var så då att alla svenska medaljer, alla sju alltså, det var ju också rekord, togs utav damerna och inte en enda utav herrarna.
Ja men verkligen, det var ju redan i OS i Pyeongchang var det ju klar fördel damerna, de plockade ju medaljer på löpande band kändes det nästan som, medan det gick betydligt sämre för herrarna. Men det man kan konstatera är ju i alla fall att det just nu går väldigt, väldigt bra, precis den här veckan eller veckorna som vi är inne i nu, att det är imponerande insatser på väldigt många håll. Och att det kanske i kombination då att damerna får lite mer väldigt välförtjänt uppmärksamhet är ju också med där.
Breaking right now, the Bulls game tonight against the Toronto Raptors has been postponed because of COVID issues for the Raptors. And NHL players will not be allowed to play in the Winter Olympics next year in Beijing. It's because of the impact COVID has been having on the league. The NHL has scheduled a break in February for the Olympics, but will now use those dates to make up games that have been postponed.
Nu till veckans stora idrottsnyhetsutveckling kan vi väl med enkelhet säga. Nämligen att det inte blir några spelare från NHL i de vinterolympiska spelen i Kina, i Peking. Det har ju varit länge dividerande om det skulle bli så eller inte. Och den senaste två veckorsperioden kanske har det ju blivit mer och mer intensivt. Ägarna i NHL har kommit överens med spelarfacket NHLPA att det finns helt enkelt inte möjlighet att åka till de olympiska spelen. Och det beror då på att alla inställda matcher som har kommit till följd av utvecklingen av covid-19 och spridningen av nya varianter och alltihopa det där gör att man behöver använda tiden för de olympiska spelen till att istället spela ifatt sitt eget spelschema. Det blir ju istället alltså spelare från Europa då, och det kommer ju också påverka den svenska ligan SHL. Såklart, Tommy, du har ju punktbevaknat det här ämnet mer eller mindre senaste tiden eftersom du ska bevaka turneringen på plats för Discovery, de olympiska spelen i Peking. Vilken är din bild av allt detta?
Ja, alltså det är ju några olika delar här. Till att börja med, klausulen som finns i avtalet mellan NHL-ägare och fackförbunden finns ju sedan tidigare då att det går att dra sig ur OS om det på grund av covid-19-problem skulle riskera så kallad material disruption som det står i det avtalet. Och det kan utläsas som, vad ska jag säga, ekonomisk skada för att ligan riskerar att inte kunna spelas klart som det var tänkt på grund av alla uppskjutna matcher. Men ja, efter att NHL av ganska oklara skäl förvägrat spelarna att vara med i OS i Pyeongchang för 4 år sedan så var ju alla fans och inte minst spelare så sugna på det här då med OS-spel. Och det märktes ju inte minst inför förhandlingarna i det här avtalet. Det skulle bli av, men nu blir det alltså inte det. Och det är mycket oroväckande skulle jag säga för ishockeyns globala framtid. Mycket oroväckande. Det var som Simon Sembär uttryckte det, den förre GP-hockeyjournalisten, rutinerad sådan, när jag pratade med honom i telefon häromdagen. Han har också ett långt förflutet som kommunikationsansvarig på Internationella ishockeyförbundet. Att ishockeyn blir allt mer provinciell och isolationistisk. Och att man fokuserar nästan bara på egna ligor istället för den globala utvecklingen. Och det gör att ishockeyn halkar efter. NHL pekar på spelprogrammet som anledning till beslutet. Men jag undrar ändå så här, vad hade det blivit om turneringen inte gått i Kina? Hur mycket handlar det om att det ändå går i Kina? Hade det varit i Europa som till exempel i Turin 2006 eller Milano som det ska bli 2026? Att det här OS:et då igen återigen utökad smittspridning ska ske i coronans ursprungsland och dessutom diktaturen Kina torde ha en stor roll i att NHL nu hoppar av. Det finns en oro kring osäkerheten där i dessa tider. Och den har spets på, och det här tycker jag är intressant och också tråkigt, fake news. NHL-spelarna, nordamerikanska medier, flera svenska medier har ju alla basunerat ut ett rykte om att coronareglerna under OS är på ett sätt som inte alls stämmer. Alltså fake news som kan härledas till en spekulativ artikel i Toronto Star, en tidning som inte anses ha högsta trovärdighet när det gäller källkritik. Det handlar om att idrottarna och andra i OS-bubblan skulle behöva stanna i kinesisk karantän i 3-5 veckor om de blir sjuka i covid-19. Ryktena är totalt felaktiga, det här med 3-5 veckor i karantän. De där reglerna är tydliga. Jag har ju läst det här covid-protokollet eftersom jag ska dit med Discovery. Och vad står då? Jo, i playbooken så står det alltså att det enda som krävs för att få lämna karantänen om man testas positivt är 2 negativa coronatest med 24 timmars mellanrum. Därefter ingen karantän. Det har aldrig funnits några instruktioner om tidsangiven karantän om någon testas positivt. Det är helt fel. Och många NHL-stjärnor, ni kanske har sett de här intervjuerna senaste tiden, som inte kommer till OS nu då, som hade längtat så mycket efter sitt första olympiska spel, som Connor McDavid och Victor Hedman och company, har ju fått frågor om de här felaktiga covid-uppgifterna och blivit osäkra och, som det verkar, nästan rädda i svaren, och det tror jag det. Och här hemma har det också gått långt. Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv till exempel fick ju i Sveriges Television frågor om just denna felaktiga uppgift.
Vem är beredd att sitta 5 veckor i karantän om det skulle hända? Och då pratar vi både NHL och Europaspelare. Så att, om det nu skulle vara så att de kommer fram till det, så undrar jag om vi överhuvudtaget får spelare att åka dit.
Ja, vad ska man säga? Det är ju som journalist beklämmande att se hur en sån här uppgift plötsligt kan gå från fake news, alltså, till faktaunderlag över hela världen. Någonting som inte alls stämmer. Och då tänkte jag äntligen, när Mattias Karlsson på Aftonbladet var den journalist som, vad jag kunde hitta i alla fall, var först att uppmärksamma den här snurrigheten häromdagen. Han skrev också att New York Times drivit igång en oro om att alla personer i OS-bubblan ska övervakas av ett slags plåster som mäter kroppstemperatur. Plåstret ska placeras i en armhåla. Om någon får feber så larmas säkerhetspersonalen via en mikrosändare. Det stämmer inte heller. Det finns inte heller i covid-reglerna i OS. Och en not är ju att nordamerikanska medier är de som har startat den här typen av desinformation som annars ju just diktaturen Kina brukar anklagas för, inte minst av nordamerikanska medier. En skrämselpropaganda som dessutom spelar NHL-ägarna i händerna, får man väl säga, eftersom de inte ens från början ville ha ett OS-avbrott. Det är ju spelarna som har drivit igenom det, och nu slipper ägarna det här. Men som gör nu då att en hel generation stjärnor i NHL riskerar att aldrig få spela OS i hockey. Jag vet inte vad du säger, Camilla, om allt det här, du som också ska bevaka ishockeyn på plats där i Peking.
Det är ju bara såklart spekulationer att fundera på hur mycket det hänger ihop med just att det är i Kina. Det vet vi inte, men det man kan konstatera, det är ju att det är extremt olyckligt att såna här typer av felaktig information sprider sig på det sätt som det gör. Och det, ja, men pratar jag ofta med folk om just så här, vikten av källkritik och att vara jäkligt noga med vart uppgifter kommer ifrån och inte bara haka på, för det är då sådana här scenarion faktiskt uppstår. Man vet ju också att dialogen mellan USA och Kina är ju inte den bästa, långt ifrån. Det går inte att säga annat.
Tre olika frågor för mig. Det absolut bredaste penseldraget och största helikopterperspektivet är att det är två internationella stormästerskap under kalenderåret 2022 som är föremål att fundera på om eller varför det har blivit så att man ska överhuvudtaget tävla där. Det är de olympiska vinterspelen i Kina och det är världsmästerskapet i fotboll i Qatar. Och det är liksom en övergripande grej. Så när det gäller fotbollsmästerskapet så säger man att ja, att Sverige går dit ändå, för det är bra att bojkotta det där, behöver inte ens åka dit. Så man har liksom den där typen av inställning till det överhuvudtaget. Så det där är ju en knepig grundfråga. Nummer två, fake news. Jag tittar själv på hockeysändning från Nordamerika, ja, där de satt och pratade om just det här i en paus. Precis det du anförde där, Tommy, precis exakt det, som ett vedertaget faktum. Överhuvudtaget är ju nyheter som reser som inte är sanna, reser ju otroligt snabbt i samtiden. Därför att det går väldigt fort att få en nyhet som inte är sann att verka uppriktigt korrekt. Den tredje delen är, jag tror aldrig ägarna, eller det är väl liksom vedertagen fakta, att ägarna till NHL-klubbarna vill släppa sina spelare till ett olympiskt spel. Det tror jag inte de vill någonstans. Utan det, och det har inte med i grund och botten med Kina att göra. Men Kina underlättar för ägarna att slippa släppa spelare. Så att de måste liksom lägga över det på spelarna, att det tycks att de ska få bestämma. Men samtidigt rycka så mycket det går i trådarna att inte behöva skicka dit några lirare. Och då tror jag, Tommy, på din initiala fråga, att då är det definitivt lättare att få folk att vara tveksamma när vi pratar om att det är ett olympiskt spel i Kina. Så att det finns säkerligen i grund och botten ett misstroende mot ett arrangemang i en sådan stat som Kina är. Så det är lättare att motarbeta.
Det ska bli spännande att se hur den här diskussionen någonstans ändå tar vägen framåt nu om NHL och spelarna där borta säger nej. Vad händer med de europeiska spelarna? Kommer de att bara stå i kö och säga ja, eller kommer det bli fler avhopp? Det är kanske deras enda chans att spela ett OS, uppleva ett OS. Det blir intressant att se lite vad som händer framöver då, med, när bollen slängs kanske över då till de spelarna som är på andra sidan Atlanten.
Men det som är, alltså det som är reglerna i avtalet är ju att NHL har rätt att hoppa av. Även NHL, alltså ägarna, om man kan påvisa att spelschemat havererar på grund av covid-19, alltså NHL-spelschemat. Så det är det man kommer anföra.
Men när skrev man det avtalet?
Det gjordes ju i september.
Jaha. Sen ska man ju komma ihåg att OS är ju något som väger oerhört tungt för spelarna. Det är ju därför NHLPA har förhandlat in det här i avtalet att ligan ska släppa spelare till OS, för det är en så pass viktig grej. Och då helt plötsligt förlorar den här möjligheten som man nu då har förhandlat fram att få delta.
Jo, men en grej som jag fick av Simon Semberg som också jag tycker är intressant apropå det här, det är ju det här med att ishockeyn tappar i popularitet globalt och framförallt i Nordamerika. Där det alltså är så att nu har fotboll, alltså europeisk fotboll, soccer, passerat ishockey på popularitetslistorna när det gäller vad folk är intresserade av att följa, utöva och alla ekonomiska aspekter och allting. Och han drar ju då parallellen till att ishockeyn syns inte på den globala scenen eller stora mästerskap. De bästa spelarna mot de bästa spelarna, när sker det? Nästan aldrig. Senast var 2014, vi sätter en parentes kring World Cup 2016, där man pajade det hela lite genom att ta in två, ja, lite grann Kaljanka-lag i det hela. Och då är frågan om NHL-ägarna verkligen tänker rätt här även när det gäller sin egen utveckling för NHL. För det är så att NHL verkar inte vilja ha några internationella turneringar överhuvudtaget med de bästa spelarna närvarande. Nu får vi ytterligare en sån turnering utan det.
Ja, det är väl alltid bra att sälja sporten. Det gynnar ju alla i det långa loppet. Definitivt gör det. Men NHL är ju fortfarande inte liksom under internationella ishockeyförbundets regler egentligen. Vi lever ju från SHL med ett eget NHL-avtal för att vi ska få en viss typ av ersättning. Så att och så har det ju verkat under så många, många år inom ishockeyn. Och ja, det är väl kanske en del av frukten av att man inte får ihop det här att andra sporter där borta börjar att klättra förbi ishockeyn. Jag tror definitivt att man skulle behöva se över att när kan vi verkligen ordna, inte bara var fjärde året framförhandlat OS, att då ska de bästa spelarna kunna mötas, utan även i världsmästerskap så vore det ju rätt kul att få se spelarna mötas och på så sätt också då marknadsföra spelarna både i Europa och kanske i övriga världen på ett annat sätt. Tyvärr är de ju väldigt, ja, men de är ju väldigt sig själv närmast.
Lösningen tror jag inte är att spela OS vart fjärde år och så kommer man åt den här frågan. Därför tittar du på fotbollens variant så har du världsmästerskap vart fjärde år, men däremellan spränger du in kontinentala mästerskapen. Exakt. Du har sydamerikanska mästerskapen, afrikanska, europamästerskap. Du har varje år ett Champions League-spel som innehåller de bästa klubbarna i Europa. Så att det finns någonting som är återkommande och ständigt. Och det du säger, Thomas,
med de bästa.
Med de bästa. Hela tiden de bästa och de största stjärnorna. Och det du säger, Thomas, här, det är ju precis det som är nyckeln. Det här NHL finns ju inte ens under ett internationellt paraply. Man ska förhandla med business, stora, gigantiska företagsföreträdare om möjligheten att spela ett. Och sen kommer de med sin egen idé. Och vad var det för någonting, det här World Cup? Med något unga i USA och Europalag 2, vad det hette.
Och han sa det, Simon Semberg. Ja.
Följ honom gärna på Twitter. Han är fristående, frispråkig, säger som det är min uppfattning. Och jag tycker det är en fröjd ofta när han kommer fram och, med ett klarläggande.
Men du, NHL och NLPA, han sa det träffsäkert, de har alltså lyckats skaka fram 8 stycken turneringar på 45 år, alltså World Cup och Canada Cup, som de vill ha. 8 turneringar på 45 år. Det är ju liksom mer sällan än Halley's Comet dyker upp.
Ja. Här är läget att få en ljudillustration hur det låter när en komet kommer.
Man kan väl konstatera att fotbollen är ju mer liksom gemensamt förenad sätt i hela världen, där man på något sätt jobbar åt samma håll och medan hockeyn är ju splittrad. Det är ju bara att titta på om man har försökt få igång det här CHL och få med lite ryska lag och alltså göra någon större grej tillsammans kanske med någon NHL-lag. Men det är trögjobbat. Liksom. Alla håller på sitt och så länge man gör det så är det klart att då är det svårt också att skapa det här hypen, det här jätteintresset och få sporten att växa. Det krävs att alla på något sätt ger sitt och ställer upp och så. Sen är det ju svårt att kanske hitta, ja men hockey-VM kanske ska spelas när alla ligger i slut. Ja men NHL håller på med sitt slutspel till midsommar och sen ska nästa serie börja.
Ja precis, men det som är garanterat bra för sporten det är ju om vi kan få se de allra de bästa oftare. Och Connor McDavid till exempel, han har aldrig varit med på OS och sådär. Och det gör att Connor McDavid trots att han är en superstjärna är ganska okänd. Medan alla små killar och små tjejer som är 7, 8, 9, 10 år känner till varenda fotbollsstjärna som finns.
Det som jag vill också tillägga, det är ju en fundering som jag har, det är ju när det här avtalet förhandlades mellan NHL och NHLPA. Det var ju under den pågående pandemin, och det som, vad jag förstår, som är sagt är just att NHL kan dra sig ur OS om covid orsakar förseningar i ligaspelet, vilket inte kan ha känts helt osannolikt när det här förhandlades fram. Så även om man från ligans håll står nu och säger att nej, men vi vill hedra det här avtalet, absolut, så har man ju ändå en brasklapp genom att man kan säga att ja, fast om det blir så att vi måste skjuta på så pass många matcher, hittills senast jag läste så var det 40 matcher som har flyttats fram nu när vi spelar in det här precis innan julafton, och det är ju fortfarande då en dryg månad kvar som ska spelas. Och om det då går ut att man måste använda den här luckan som är avsatt för OS, så kan man dra sig ur OS. Den brasklappen är ju för ligan sett rätt bra. Alltså det är en ganska enkel väg ut, känns det ju som. För som sagt, de är ju i första hand mån om sin liga och att den ska kunna slutföras på ett bra sätt, vilket man såklart kan förstå. Men återigen, oerhört synd om inte de bästa spelarna får visa upp sig i det här fönstret.
Vi släpper dig, Camilla, för du är ju på julfirande faktiskt, eller någonting liknande i Umeå.
Jag åtminstone hälsar på min syster och familj i Umeå som sen ska fira jul på annat håll.
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas.
Min julklapp till er är att jag inte sjunger. Men jag önskar er en väldigt fin jul allihopen.
God jul!
God jul!
God jul, Camilla!
Jag höll på att säga från oss alla, men det är bara jag här. Så från mig till er, god jul!
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year.
Ja, vi önskar Camilla Enström god jul och alla er Sporthuset-lyssnare förstås också. Extra stor kärlek till er så här i juletid för att ni varje vecka lyssnar på oss och dessutom kommer med intressanta och inspirerande inskick via sociala medier, @sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast som heter på Instagram och på hemsidan. Introleveranser också vecka efter vecka denna vecka. Tack bland andra Christian Jolinge, Leo Svanberg, Patrik Larsson, Jörgen Eksvärd, Jens Petersson, Ola Brännholm, Christer Haraldsson. Vi har också fått en hel del reaktioner efter att du, Lasse, lackade i förra avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna där på 327an för mer bakgrund om ni vill kring hockeyettandomen, där ju du pekade på att Svenska ishockeyförbundet måste rätta sig efter domen i Riksidrottsnämnden, annars kan, kanske till och med bör, ishockeyn kastas ut ur RF. Så jag kan tänka mig att det har kommit en del till dig också. Det blev ju, i och med att det också blev kvällstidningsmaterial det här efter vårt avsnitt senast. Vad har du fått för respons?
Nej, men det är klart att det har blivit reaktioner och synpunkter på det som skrevs i rubrikform som att jag förordar att ishockeyn ska uteslutas. Det är ju i förlängningen, som jag ser det, ett alternativ. Och då kan man ju gå tillbaka och lyssna på förra veckans avsnitt då, när vi försöker reda ut och bena ut de här förutsättningarna. Men det är klart att en del ishockeyföreträdare har hört av sig med och tyckt att jag inte har varit rätt på det. Men efter samtal och diskussioner så har vi kommit fram till att det är klart att det är svårt för ishockeyn att inte följa ett beslut av den högsta beslutande domstolen, så att säga, Riksidrottsnämnden. Men en eller annan fikastund i mellandagarna inplanerad, så får vi se om vi kommer närmare en lösning.
Ja, och det är ju egentligen, det bottnar sig egentligen i att ishockeyförbundet framförallt och stora delar av idrottsrörelsen faktiskt tycker att beslutet är felaktigt som Rina tagit, men det var ju du inne på förra veckan att även om man tycker det är felaktigt så är det ju högsta domstolen, så borde man ju rimligtvis behöva förhålla sig till det.
Nej, men vi kan inte ha en sån ordning att man skiter i beslut av högsta beslutande instans. Det går inte. Då måste man göra om. Man ska klart för sig, Riksidrottsnämnden, det är ju höga jurister som är helt separat valda av idrottsrörelsen självt. Det är ju idrottsrörelsen självt som har utsett dessa jurister att tillse att idrottsrörelsen följer det juridiska regelverket som är dess grund.
Mm. Och nu plötsligt när de tar ett beslut som inte passar, då håller de inte måttet enligt många inom ishockeyn, de som sitter i riksidrottsnämnden. Så ska man kunna tolka det om man är lite fräck. Och det, i den där riksidrottsnämnden sitter ju, ja, det är ju ett pärlband av hovrättsjurister och så vidare som då här har tolkat framförallt Europakonventionen. Och det som idrotten, ishockeyn framförallt invänder emot, att man kan inte blanda in Europakonventionen och mänskliga rättigheter kopplat till det här. Och föreningsfrihet, för det slutar ju med att vad blir det då? Ska alla föreningar få löpa fritt hur som helst? De får landslagsverksamhet och allt möjligt, så det finns en hel del invändningar mot ifrån ishockeyn med flera sporter skulle jag säga som berörs av det här när det gäller det här beslutet.
Men vad har vi för rättsstat och vad har vi för demokrati om vi på den sista raden säger att beslut fattad utav den högsta juridiska instansen, det följer inte jag om jag inte tycker att det är bra?
De reaktioner som jag mest har fått, det handlar ju om det här med rättigheter. Ska Leksand till exempel i framtiden kunna sälja sina egna rättigheter? Om ni, Thomas, gör bedömningen att vi kan få ut mer pengar om vi skapar vårt eget tv-paket istället för att gå genom SHL. Leksand är ju en av de tyngsta klubbarna i Sverige faktiskt när det gäller antalet supportrar. Ni känner, ni får mycket på SHL-paketet, men med ett eget paket så kan vi få ännu mer. Och det som det här beslutet egentligen leder till, det är att den möjligheten kommer kunna finnas.
Ja, jag vet att den här frågan har varit uppe tidigare då när Leksand låg i Hockeyallsvenskan. När,
ja, just det, de förde det på tal då, jag vet.
Ja, jag tror inte att Leksand skulle ställa sig utanför den kollektiva delen. Det har jag jättesvårt att se. Men,
även om det skulle generera betydligt mer pengar, för det är det som det är för till exempel för Karlskrona. Och
det är väl lite samma sak det vi har diskuterat med NHL också, liksom att i det långa loppet är det bra för sporten att man har massa egna som kör sina egna agender. Vi konstaterar ju nyss att fotbollen är enade och fotbollen driver och fotbollen växer och fotbollen tjänar mer pengar för att man är enade. Här väljer vi att tycka att NHL är skit för att de inte vill vara med, för att det gynnar inte våran sport, vi tappar. Ska vi då dra det ännu längre ner på klubbnivå? Ja, helt plötsligt så har vi flera som ska dra sitt eget race. Kommer det att gynna hockeyn i det långa loppet? Ja, vi var inne på det själv, Tommy. Hockeyn tappar gentemot fotbollen. Vad kan vi göra åt det? Större mästerskap? Jo, vi måste vara enade. Alla måste dra åt samma håll. Alla måste liksom släppa till. Men här, då skiter vi i det.
Däremot tror jag, klättrar du ner i seriesystemet, nu pratar vi om hockeyettan här, då blir det ännu spretigare. Därför att det centrala bidraget kan aldrig komma på en sån enorm nivå, eller vad man nu ska använda för ord. Man kan alltid hävda att tv-pengarna borde vara ännu mer.
Jo, men jag kan till viss del köpa det. Men det är ju samma om man tittar på damidrotterna. Så någonstans måste vi börja och dra åt samma håll för att komma till en nivå som sen genererar både bättre förutsättningar och bättre ekonomi. Hockeyettan, jag vet inte hur länge avtalet med ATG har funnits. Det har inte funnits så länge innan det. Vad hade man då för tv-avtal? Ja, men det är det första som skrivs. Ja, men om man gör en bra produkt utav det här, alla drar åt samma håll, alla säljer, vad blir nästa steg? Vad kommer nästa? Vad kommer nästa? Det är liksom utvecklingen rent generellt. Köper en aktie så går ju ändå utvecklingen förhoppningsvis åt rätt håll. Samma sak här. Vi måste ha tålamod. Vi måste jobba tillsammans. Vi måste göra något för att i slutändan att det gynnar ishockeyn i stort också. För att det som händer på landslagsnivå, det spiller ner på SHL-nivå, som spiller ner på hockeyallsvensk nivå, som spiller ner på hockeyettanivå. Så att jag tror på att ensam är inte stark, utan jag tror snarare på i de här sammanhangen så är det bra. Sen att beslutet är som det är, om vi liksom tittar rent juridiskt, det har ju Lasse Stenkoll på, ja, då ligger man ju lite illa till från hockeys sida, det gör man ju.
Och inte bara hockeyn kanske, utan även till exempel fotbollen.
Ja, det gäller väl alla.
Peter Sonander liksom hörde av sig, fotograf Peter Sonander, och sa det här skulle ju vara intressant för både tv och klubbar, om man då kan ha någon utbrytning av något paket med Malmö FF och IFK Göteborg och så vidare, så slipper man en förlustmatch ekonomiskt med Mjällby. Nu togs Mjällby bara som ett exempel, en mindre klubb kan vi säga.
I spanska fotbollen, i deras tv-avtal, så kapar väl både Barcelona och Real Madrid åt sig en större kaka av själva tv-möjligheterna än vad de övriga klubbarna får. Jag vet ju att Leksand är extremt attraktivt. Jag tror jag såg någon lista på de 10 mest streamade matcherna ifrån C-more under fjolårssäsongen. Leksand hade 9 av 10.
Vilken var den 10:e?
Ja, men förstår
ni, så hur fick du tag i listan, för de där brukar vara hemliga, imponerande.
Ja, nu kanske inte jag ska avslöja det här.
Det är ju
någonstans är det ju ändå ett Leksands varumärke, är ju klart att vi skulle ju kunna köra kanske det racet utifrån det, men sen om det gynnar Leksand i stora hela, om det gynnar svensk ishockey i stora hela, Vi diskuterar förut med den globala hockeyn, pratar om gemensamma sätt att göra det attraktivare. Drar vi ner på klubbnivå, ja, ju mer gemensamt man kan göra.
Nu har de ju fattat beslutet som högsta instans i idrottsfrågor. Det är ju fattat beslut, så att nu behöver ju ishockeyn rättas efter det. Jag står fast vid den uppfattningen. Men jag menar, om nu är det att de här hovrättsassessorerna och höga juristerna här har koll på detta, så är det ju trots allt så att det är brott mot Europakonventionen om föreningsfrihet. Det strider mot svensk lag. Okej, då kan vi inte ha det så. Alltså, det är inte ett ingångsvärde att bryta mot det. Nej, går inte. Stopp. Går inte. Stopp. Så att vi kan inte då säga att vad händer med dem släpper rättigheten? De släpper. Ja, men då får man ju följa regelverket. Man kan inte börja med att utgå ifrån att åh, vad hemskt det kommer bli. Åh, vad hemskt det kommer att bli. Innan man ens tar ställning till att följa gällande lagar.
Jag är olyckan. Oled olyckan. Ovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovid
Olyckspåsen i sporthuset.
Inga påsar är här därför att nästa vecka, dagen före nyårsafton, avsnitt 329, då blir det kärlek till ett helt år, nämligen det här året. Sportåret 2021.
Ja, det är intensivt och det är mäktigt. Och det märker vi hur knivigt det är att bena ut allting inför Svenska idrottsgalan. 17 januari i Globen. Vi kommer såklart återkomma till det. Men det ska bli kul att få blicka tillbaka på ett år där all pandemi släppte. Euforin för idrott och besök och åskådare, alltihopa det här kom tillbaka. Och så sitter vi med alltihopa knät igen, känns det som. Faktiskt. Ja, sånt är kampen.
Och frågan är Thomas Tim Donaghy, om man uttalar det så. Det får Lasse reda ut alldeles strax. Om du har talat om det namnet tidigare.
Nej, det ringer tyvärr ingen klocka.
Nej, det gjorde inte det för oss heller när vi drog lappen i olyckspåsen. Men nu kommer svar på tal ifrån vår olyckspåse-specialist.
My name is Tim Donaghy. I'm the former NBA basketball referee that was involved in the gambling scandal in 2007, to where I used information that I obtained from other referees in the league office and used that information to pass along to people associated with organized crime for monetary gain.
Hans egna ord där, Tim Donaghy, om sin inblandning, sin del av den stora spelskandalen som skakade världens bästa basketliga NBA för sisådär 15 år sedan. Först lite fakta. Donaghy dömdes till 15 månaders fängelse för inblandning i spelskandalen, halverat straff var det efter att han medverkat i utredningen. Hans spelande uppgick till tiotusentals dollar under flera på varandra följande år. FBI kom det illegala spelet på spåren av en ren tillfällighet i samband med telefonavlyssning kopplat till grövre kriminalitet. Donaghy skrev under sin tid i fängelset sina memoarer där han pekade ut NBA för att systematiskt försöka påverka domslut, för att favorisera stjärnspelare och för att skapa längre matchserier i slutspel. Allt drivet mot den där magiska Game 7, inkluderande kraftigt ökade omsättningssiffror och ökat intresse förstås. Idag fungerar, bra eller dålig vet jag inte, men ändå, Tim Donaghy som domare i Major League Wrestling. En och annan uppgift förbryllar onekligen när jag gräver en aning i sak. Till exempel så kunde inte vare sig myndigheter eller ligaorganisation slå fast att Donaghys spelande verkligen hade påverkat hans domslut i samband med match. Så här sa David Stern, NBA Commissioner, det är alltså samma uppgift i NBA som Gary Bettman har i NHL, om Tim Donaghy verkligen hade påverkat matchresultat eller händelser under spelet. David Stern.
We can't find it. And his fellow refs can't find it, and as best as we can tell, law enforcement can't find it. So I accept the prevailing view.
Donaghy hävdade bestämt att han endast hade släppt information till spelsyndikatet. Alltså information, fakta som byggde på kunskap han fick genom relationerna mellan domare, spelare, ägare och ligaledning. Och den linjen följde alltså alla utredande parter. Men en uträkning måste vi ändå ge utrymme för här. Det är tv-bolaget ESPN som gick igenom samtliga matcher där spelsyndikatet satsat stora pengar efter, ska vi kalla det då, för de här relationsiakttagelserna signerade Tim Donaghy. Hör här ESPNs fakta.
In 23 of the 30 games that were competitive, Donaghy's calls favored the team that his partners had wagered on. That's 77%. In only 3 games did his calls go against their team. The calls were even in the other 4 games. The odds of that imbalance occurring randomly, 6,155-1.
I 3 av 4, ja till och med mer än det, 77%, blev vinnaren som Donaghy hade trott. Oddsen för att det skulle slå in just på det viset har ISPN alltså räknat ut till 6155 gånger pengarna. Det är bra betalt. Det var, åtminstone då för 15 år sedan, en mycket besvärande tid för NBA alltihopa det här. De hade svårt att värja sig mot Donaghys berättelser. Vad som nu är rätt och vad som är fel, det lämnas till åhöraren att fördjupa sig själv kring. Men slutorden från Tim Donaghy här, de kan vi nog alla ställa upp på. Allt, precis allt, handlar på sista raden om pengar.
Everything's fueled by money, and they know each additional game is, you know, tens of millions of dollars into the, you know, league office. So it's a culture of, you know, the bottom line, which is money.
If I were a rich man, all day long I bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Jag har sett en hel del av såna olika serier, bland annat där som Juventus var involverad i. Det är också någon Arizona State basket var involverad, och det är sällan det är initiativtaget av en enskild person. Så jag är rätt övertygad om att det fanns större och starkare krafter bakom. Sen vilka krafter, det låter jag vara osagt, men att han agerat ensam, absolut inte.
Nej, och därmed så har vi tagit ytterligare en del i, tack Lasse för din berättelse, ytterligare en vända i det som handlar om kombinationen spelmissbruk och matchfixning. För det står helt klart nu, ju fler grejer vi får upp, de här sakerna hänger ihop. Matchfixning, brottslighet, man går på personer, i det här fallet domare, vi har också pratat om målvakter, spelare som är redan pressade.
Och som vi nu kämpar med att få tillbaka julfriden dagen före julafton. Eftersom vi står inför en julhelg, vi står inför en laddning inför att kunna se tillbaka på sportåret 2021 som vi tänkte göra nästa veckas sporthus. Och på något sätt tycker jag ändå nu, det är ju, vi inledde ju här den här inspelningen med att sitta och kunna vara lite, det var ljust och läckert när vi sågs. Men nu Thomas ska vi erkänna, till skillnad från Tommy, för vi ser ju Tommy på en Skype-bild här, vi sitter ju helt mörker.
Ja, den är helt svart.
Lasse har inte lampa tänd. Det är ljuset vi har, det är det som är från datorn.
Ja, det är det.
Men
det
är ju andra sidan elpriser. Jag förstår Lasse.
Ja, det får man tänka på.
Klimatsmart.
Ja, det är klimatsmart det här. Och jag har faktiskt, men jag kan tända, jag ska tända adventstaken här borta sen innan det är färdigt. Släck lampan! Men innan vi, jag tycker så här Tommy och Thomas, med tack till Camilla som var med i avsnittet också. Men jag säger det här, vi kan inte sluta utan en supporterlåt tycker jag. För det är någonting som är så oerhört starkt. Och de avsnitten tycker jag ligger varmast, mitt hjärta i alla fall, i sporthuset. När vi fick hjälp av de här supportersångerna när arenorna var stängda. På väg att stänga. Ja, vi kan allt det där. Så att jag undrar Tommy, hur landar vi med en god julhälsning från supporterledet?
Ja, men det kan vara en passning till Camilla då, som ju firar i Örnsköldsvik. Det är Sebastian Ingelsson som skulle vilja höra Micke Erikssons låt Viljans vackra namn. Extrem gåshud varje gång den spelas före nedsläpp. Forza Modo. Hur stora chanser ger du Modo att komma tillbaka till SHL? Det har gått bra den här säsongen i Hockeyallsvenskan förresten. Kan de manövrera ut HV och Björklöven med flera om SHL-platsen hösten 2022?
Definitivt kan de göra det. Jag tycker att det är otroligt häftigt när från ett år som är turbulent till ett år där allting bara går spikrakt uppåt och allting faller på plats. Jag tycker sådana resor är rätt coola faktiskt, att Modo har alla möjligheter att ha klivit upp i SHL.
Men då avslutar vi med Viljans vackra namn. Tack Thomas och Camilla.
Leverans pannlampan beställd till Thomas Johansson.
Jag var säker på att det var tomten.
Jag kommer inte hitta någonting här just nu. Det är totalt bäckmör.
God jul till er allesammans.
Ja, tack alla härliga sporthuset vänner för att ni finns där ute. Vi hörs igen dagen före nyårsafton. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Hej då.
Hej hej.
Hej hej.
I mitt bröst där står ett mod och hjärta som aldrig kommer tappa hopp.
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.